Hej kära poddlyssnare, säger jag samtidigt som Lisa skrattar. Ja, det är jag, Thomas, sitter här med
Lisa,
min fru
och kollega.
Och kollega.
Det är rätt kul förresten att vi både är gifta och jobbar tillsammans. Men det var ju inte det vi skulle prata om idag.
Nej, jag tänkte, eller ja, det kanske kommer att göra, man vet inte. Mm. Som vanligt så sitter vi klockan sent, vad är det, tisdag är det? Ja, det är det, tisdag. Vi är precis klara med allting och haft en väldigt intensiv dag. En bra dag, jag har haft en väldigt bra dag. Jag vill tacka alla som har hört av sig och tackar för att podden är behjälplig för dem, att den ger mycket. Det är jätteroligt att höra.
Ja, det är kul att få feedback.
Ja, det stärker oss i att det finns någon där ute som hör oss och förstår.
Och att ni är många där ute som lyssnar, det är jättekul. Mm. För det kommer nya lyssnare hela tiden.
Mm.
Det är väldigt roligt.
Det gör oss ännu mer ödmjuka inför vad vi pratar om.
Mm.
Vi tänkte idag att vi kanske skulle prata om svarta lådan, som vi kallar det. Svarta lådan, att vi kallar det för det, det är för att vi definierar det här rummet inom oss som är stängt och slutet även för oss själva. Det som vi bär med oss, som bor inom oss, som vi försöker skydda. Svarta lådan, det kommer ju, liksom begreppet kommer ju från flygplan som har en svart låda. När det händer någonting med ett flygplan så öppnar man den. Och den ska ju klara liksom alla krascher. Den får ju liksom aldrig ge upp. Den ska tåla allt. Men där inne, där kan man få sanningen. Där finns allting registrerat och inspelat. Vad är det som har hänt? Varenda rörelse, varenda samtal, allting finns där. Och så är det med oss också. Det finns inom oss. Allting finns registrerat. Och vi kanske först ska prata om vad som finns inne i svarta lådan och vad det sen gör med oss.
Mm. Ja, jag är helt tyst här, men jag tänker på, jag pratade om svarta lådan i gruppen här precis innan.
Mm.
Och när vi beskrev den så, det är ganska självklart, man känner igen sig när man börjar prata om svarta lådan. Man känner igen att man har någonting där inne som man har låst in, som man inte öppnar för någon annan.
Vi kanske ska gå igenom den bara, så kan vi prata om det, om vi bara beskriver den och liksom tydliggör den. Ja, det som finns där inne är ju det som vi måste skydda. Man kan säga att där inne finns ju traumat som är obearbetat. Där inne finns det här som inte får hända igen. Och det är ju väldigt många saker. Och det kanske är lite olika. Men rubrikerna som är väldigt lika är för alla människor. Det är att inte bli övergiven. Jag kan tänka mig att övergiven är liksom den starkaste rubriken. Största innehållet i lådan. Att jag får inte bli övergiven och att jag har på något sätt tvingats att överge delar av mig själv. Jag har tvingats att förneka mig själv. Jag har tvingats att anpassa mig, liksom göra våld på mig själv på något sätt. Och den övergivenheten är vill jag liksom inte nå. Jag vill skydda mig från att den ska ske igen. Det är det som sen blir då att jag blir bekräftelse. Beroende. Jag måste ha liksom bekräftelse av andra. Jag förlorar mig själv i jakten av att få bekräftelse av andra.
Men nästa ord i lådan som vi låser in där inne är ju sviken, att bli sviken.
Mm.
Och det är ju lite på samma sätt som att bli övergiven. För att göra det enkelt, så vad var det som hände när vi var små? När våra föräldrar inte kunde bemöta oss i början. Jo, en känsla av att vi blir övergivna och svikna.
Mm.
Och det tredje ordet då är orespekterad.
Mm.
Att precis i den stunden när föräldern framför mig inte kan bekräfta mig eller se mig för de behoven som jag verkligen har.
Mm.
Så uppstår det direkt.
Mm.
Och det gör ju jätteont.
Mm.
Och det vill man ju inte vara med om igen. Så då låser man ju in det. Och det är ju skamligt också.
Ja, ja visst.
Så man låser nog in lite av skammen som vi pratade om.
Mm.
Inne i lådan också.
Mm. Precis. Alltså någon slags skam för min existens på något sätt.
Mm. Och också det här med att det är inget fel på föräldrarna. Föräldrarna är inte dumma, det är inte det vi försöker säga. Eller att de vill barnen illa, utan de gör ju det de kan. Men
deras otillgänglighet för sin svarta låda gör att de gör oss lika illa som sig själva.
Ja.
Ja, men inte ska du gråta, det är en stor pojke.
Ja.
Tror de kanske eller något. Men för mig blir det ett svek, ja, men jag gråter ju. Jag gör ju det.
Men det är lite, ja, men det är lite som att föräldrarna, de är ju kopior av vad som har hänt tidigare.
Mm.
Så de har det redan i sig.
Mm.
Och sen de nya barnen som kommer till liv, alltså till föräldrarna, de är ju rena.
Mm.
Så får de ju den här kopian på sig. Eller de blir märkta. Och då stänger de också och stänger in sin svarta låda.
Mm. Ja, det är svårt att göra det liksom helt tydligt eftersom det är så väldigt komplext med alla känslor vi har och hur vi kommunicerar med varandra och hur bindningarna till barn, föräldrar ser ut fram och tillbaka och inom familjen och ja, kopplingarna inom familjen och vilka roller vi har och hur vi sitter fast till varandra och så vidare. Men den här svarta lådan, man kan säga att det är inte fysiska väggar som håller ihop det här, utan det är väggar som kanske är gjorda väldigt mycket av skuld. Det är skulden som är liksom spikarna som håller ihop den här lådan.
Mm.
Och skulden kan ju se ut på många sätt. Skulden kan ju vara, som jag kunde känna när jag var liten, att jag kände en skuld att jag måste försöka hjälpa mamma, eller jag ska vara rolig så att pappa blir så glad igen, eller alltså jag ska på något sätt göra någonting så det blir bättre, för jag känner att det är någonting som inte är riktigt bra. Och jag såg tydligt hur mina föräldrar inte nådde varandra, eller att det var någonting, eller att de använde mig för att spela ut varandra, eller jag kunde få jättemycket bekräftelse ibland att jag var lite bättre kanske än andra.
Mm.
Och plötsligt så var jag lite för liten och förstod inte och var lite sämre.
Ja, vad jobbigt att få så olika signaler.
Ja.
Då vet man ju inte alls vart man är.
Nej.
Eller vem man är.
Eller vad min skuld är. Men jag känner att någonting är ju något som är fel.
Mm.
Det är någonting jag ska känna att jag har en skuld för.
En grej som jag kommer ihåg från barndomen var, alltså eftersom jag och mamma, vi är från Polen, så många saker var ju nya för henne. Så i Polen så bakade man inte bullar. Man gick till konditoriet och köpte bullar. eller bageriet. Mm. Och i det lilla samhället där jag kommer från, då bakar man ju bullar. Eller man gjorde väl det på 80- och 90-talet.
Mm.
Men min mamma, hon kunde ju inte baka.
Mm.
Och alla andra skolbarn eller de i klassen hade alltid bullar med sig på fikarasten.
Mm.
Och jag ville också ha. Så jag hoppades på att hon skulle göra det och fråga om hon kunde göra det. Och till slut så gjorde hon ju bullar, men de blev ju svarta.
Mm.
Alltså hon lyckades aldrig. Det blev aldrig bra.
Mm.
Så först hade jag skammen för att jag inte hade några bullar. Sen skulle jag vara tacksam för att jag hade bullar. Men de var ju superäckliga, för de var ju brända. Och då stod jag i skuld. Det spelade ingen roll hur jag gjorde.
Jag kommer att tänka på att jag kunde bli objektifierad som barn. Alltså då förstod jag ju inte vad det var som hände. Men idag när jag tittar på det så kunde jag ju liksom bli... Jag få till mig som ett... Ja, men så här, att jag kunde få... Vi säger att mamma sa till mig att jag var... Åh, vad du är lång och snygg.
Mm.
Men det kanske inte var det jag behövde just då. Alltså jag blev en känsla av ett bedömande och ett avståndstagande. Men om jag nu är det så kanske jag får någon slags bekräftelse där. Så då försökte jag vara det. På något sätt ännu mer och börja objektifiera mig själv också. Ser jag tillräckligt bra ut?
Mm.
Är jag tillräckligt gullig?
Men där kommer det ju till konsekvenserna av... Att inte bli bekräftad för det man behöver.
Mm.
Det känns ju som övergivenhet. Man blir ju lämnad själv och ensam.
Bortputtad.
Ja, men så ser man att föräldern liksom blir... Ja, men bekräftar en... Ja, men så att den blir glad.
Mm.
Det är klart att du anpassar dig då, för att det ger ju dig någonting att hon blir glad.
Mm.
Men det blir en... konsekvens då i någon skam då. Då du skammar ut dig själv och att det där verkar hon vara bra.
Mm.
Eller? Hur kändes det så?
Ja, alltså det blir liksom hela mitt väsen blev på något sätt vägt på skål. Jag måste ju vara rätt och bete mig rätt. Men det gjorde också att jag var ju lite annorlunda och lite mer speciell kanske än andra. Och det gjorde att andra människor, andra barn var ju skrämmande för mig.
Mm.
Så det blev läskigt med relationer. Och det skapade ju då i sin tur att jag var annorlunda, tyckte de. Och det såg jag, det kände jag ju att de tyckte. Och så hamnade jag lite utanför. Och så får jag ta roller då för att få någon slags plats i sammanhang.
Mm.
Den här skulden som svarta lådan är konstruerad av, den skäms jag ju för det är en skuld som jag inte kan bli fri ifrån. Det är bara en skuld som är fastklibbad i mig och bor i mig. Så då skäms jag. Jag skäms över skulden jag har. Skulden att jag är som jag är. Att jag är den jag är. Att jag finns kanske. Att jag tar för mycket plats. Eller. Och den skulden många gånger. Eller skammen. Skyddar jag med stolthet. Stolthet i betydelsen att jag blir liksom stel och orörlig och... Ger mig inte. Och jag ska minsann visa dem. Eller jag tänker inte. Eller det där är ditt problem. Eller det är inte mitt ansvar. Eller jag går min egen väg. Eller ni förstår inte. Stackars mig. Jag blir ett offer. För jag vågar inte. Jag kan inte tala om var jag befinner mig. Jag får bära det som har drabbat mig. Jag får ta ansvar för det som mina föräldrar inte har kunnat blotta. Deras samvete, deras skam.
Mm. Ja, men och så länge man inte öppnar den här svarta lådan så är man ju skulden och skammen och harmen och konsekvenserna hela tiden.
Mm. Ja, man identifierar sig väldigt mycket med det. För det är så jag tänker, det är så jag gör, det är så jag ser ut. Allt.
Ja, för allting handlar ju om att skydda lådan. Alltså ja. Skydda det där inne.
Det får inte ske igen att jag blir övergiven. Att jag inte blir respekterad. Och om det sker, då ska det vara jag som har kontrollen över det.
Mm.
Så jag sticker innan jag blir övergiven.
Ja, och då går det ju inte att öppna den. För att då...
Jag respekterar inte dig innan du respekterar inte mig.
Ja. Ja, men precis. Det går inte. Man når den inte. Man kommer inte in där.
Och över allt det här som liksom är inristat över hela alltihopa så är det en rädsla. Rädsla är ju det som styr alltihopa. Jag vågar inte blotta rädslan.
Mm.
Jag tänkte på när jag var med mitt, eller vi var med vårt barnbarn i söndags.
Mm.
Och...
Ditt barnbarn.
Okej, mitt då.
Ja.
Så var vi ute och gick på... Ute och tränade, var på promenad och hade jättemysigt. Och regnet öste ner, det var jättehärligt. Och sen åkte vi hem så småningom när han tyckte att det var dags. Men han ville ju vara med oss länge.
Mm.
Och när vi kom hem och... Det blir så tydligt. Vi står i hallen, han och jag och mamma, min dotter. Vi tre står där. Och jag märker så jättetydligt på honom hur han känner in vår relation.
Mm.
Alltså min och min dotters relation och hans och min relation och alla tre, alla kopplingar som finns mellan oss tre.
Mm.
Och han uppfattar hela tiden. Och jag ser liksom hur han tittar och stannar kvar med blicken. Och visar att han ser. Han vågar det.
Mm.
Och det tyckte jag var så häftigt att han vågar visa det. Och så frågade jag honom. När jag märkte på honom att han nu känns det känns tryggt och bra. Det var inte så mycket. Vi sa inte så många ord. Jag vet inte riktigt vad vi sa eller. Men betydelsen av orden var att det kändes bra och fint att vi tre satt där. Vi satt på huk också så vi var på samma nivå alla tre.
Ja, för han är så liten.
Ja,
han är ju bara fyra.
En liten fyraåring.
Ja.
Ja. Och så frågade jag honom, när ses vi? Och då märkte jag när jag frågade att jag frågade verkligen en person. Från en person till en annan.
Mm.
Det fanns inget... minimerande i det för att han är liten eller någonting, utan verkligen så där att jag vill att vi ses snart igen, när ses vi?
Mm.
Ja, så tänkte han efter och sa nej, jag vet inte. Jag vet inte när vi ses.
Nej.
Och så sa jag, men du kan väl messa när du vill att vi ska ses. Ja, stod han och tänkte efter. Eller så ringer jag, sa han. Och så tittade han med ögonen och så. Ja. Och så kom han fram och så gav han mig en jättekram. Och bara stod där och höll i. Och märkte att han luktade lite i min nacke. Och så tittade han med ögonen igen. Och visade att han hade gjort det.
Mm.
Och jag vågar också stå kvar där och möta honom.
Mm.
Och det där är liksom... Jag vet inte, jag kanske har upplevt det någon gång när jag var liten. Det är möjligt, men min känsla är att jag har gjort det alldeles för lite i alla fall. Det har alltid varit någon liten Något litet dömande, något litet avståndstagande, något litet minimerande eller på något sätt att vi inte möts två individer, två själar på samma nivå, samma plan. Den här helt orädda öppenheten och kärleken och närheten. Jag vet inte om jag har mött det.
Nej, jag vet inte heller.
Mm.
Om du har gjort det.
Nej. Nej, men jag märker det också i vår relation. Att jag får liksom... Åh, nu ska jag slappna av och nu är det okej. Och så, ja, så kommer jag dit så småningom. Men att det är...
Ja.
Det är svårt, det är läskigt. Det naturliga är att skydda mig.
Ja, men för du gör ju så lite fortfarande att om det är något,
mm.
alltså om det uppstår något i den yttre världen så att säga,
mm.
det första jag uppfattar att du gör är att du stänger lite först.
Mm.
Och då om jag står bredvid dig, då blir jag ju helt utesluten.
Mm, där känner jag ju stoltheten kan komma liksom, och stänga mig.
Ja, och om jag pratar med dig då då finns det ju då finns det en risk för att du blir arg på mig.
Ja.
Men det händer ju väldigt sällan, men det gjorde det här om dagen. Jag fick något brev.
Ja.
Men då alltså då när jag eller det jag gjorde ju då, det var ju att jag sa att du kan komma till mig, att du kan komma lägga dig på min arm och det går bra och sådär.
Mm.
Då var det nästan att du liksom prövade lite, kollade om du kunde det och så gjorde du det och så.
Mm.
Sen åkte jag iväg och tittade på fotboll och så när jag kom hem då hade du landat i det att ja, det kunde du göra.
Mm.
Men det tog ju en stund.
Mm.
Att det inte är självklart för dig att du kan det.
Ja, men där fick jag en känsla av att jag var fel, jag hade gjort fel, jag hade någonting, jag har en skuld, nu är jag dålig. Och så skäms jag, så vill jag inte blotta det och så vill jag skydda dig från mig och ja, massa mishmash hit och dit.
Men det var så mysigt då när vi kunde prata om det, eller vi pratade inte så mycket egentligen, utan snarare vi möttes i det och du kom till mig. Och sen pratade du lite, delade lite om hur det kändes för dig.
Mm.
Och då släppte det.
Mm.
Eller,
så för det som händer det är att jag förlorar ju mig själv. Jag är ju inte där. Egentligen har det inte med dig att göra, utan det är bara att du står framför mig när jag försvinner och då drabbar det ju dig.
Mm. Ja, och i min värld så känns det som att det är jag som har gjort något fel. Att jag lägger mig för mycket eller frågar. Eller att jag kanske ska hålla mig undan då. Eller, ja.
Mm.
Tänker en massa sådana tankar.
Mm.
Eftersom vi är så nära varandra då känns det som att har jag gjort något fel nu?
Mm. Mm, då hamnar jag i det där ensamma rummet.
Mm.
Då hamnar jag lite i den svarta lådan. Ensamhet är väl kanske också en stark rubrik som finns i svarta lådan.
Ja, att man blir lämnad ensam.
Mm. Och att jag inte får bli det.
Mm.
Om inte jag styr över det själv. Det är utifrån det här som kontrollen kommer. Att jag vill ta kontroll över mina känslor. Ta kontroll över vem jag ska vara eller vem jag ska verka vara. Eller.
Mm.
Ta kontroll över mina behov.
Ja, att man ska klara sig själv.
Mm.
Att jag tänker aldrig bli övergiven igen, så då ska jag erövra världen eller jag fixar det själv utan att...
Ja, behoven blir så lätt begär istället.
Mm.
Och i den här ensamheten så är det lätt att jag liksom blir egenkär. Jag blir så upptagen av mitt jag. Av mig själv. Som också skapar en skam.
Mm.
Och så går det runt.
Men vad fattas då? Vi har en stängd svart låda.
Mm.
Det innersta som är inne i mig, inne i själen, som är mig närmast.
Mm.
Och det är också bara jag som har nyckeln som jag har svalt.
Mm.
Men vad är det då som fattas för att öppna lådan?
Ja, det som behövs, det är en riktig livskris. Mm. För det är först då som jag tvingas öppna den. För jag kommer inte öppna den av vilja eller av lust eller någonting. För jag är ju väldigt luststyrd när jag befinner mig i det här tillståndet. Utan det är en kris där jag ser att jag måste.
Mm.
Och i den krisen så finns det en möjlighet att liksom söka hjälp. För det är det jag är ensam. Och sträcka ut en hand och säga att jag är ensam och jag behöver hjälp. Mm. Det är det som är liksom det stora steget.
Jag kan berätta lite om när jag öppnade min låda.
Mm.
Jag var ju ett tillstånd där jag... Alltså jag hade ju gått i behandling ett tag. Man kan säga att jag öppnade min svarta låda lite grann när jag sökte hjälp. Alltså när jag började i behandling.
Mm.
För att jag insåg att jag klarar inte det här själv, utan jag behöver gå i behandling för att få ordning på mitt liv. När jag hade gått ett tag i, liksom ganska länge i behandling, och tyckte mig att jag liksom hade tagit till mig många verktyg, och jag kände att jag hade andlighet i mig och det hände nya grejer. Men det var fortfarande, jag hade fortfarande väldigt mycket kontroll, och insåg till slut att nej, det går inte, jag kan inte. Och det kändes som att jag liksom var så himla nära den där svarta lådan. Jag hittade ingen annan lösning än att mina överlevnadsstrategier, de vill jag inte hålla på med längre. Men något annat alternativ, det hade jag inte. Att bara låta det vara. Att släppa kontrollen, det existerade inte. Så därför var jag tvungen att dö. Inte att jag skulle ta livet av mig. Så tänkte inte jag, men... Jag förstod inte hur jag skulle dö, men att jag insåg att jag har inte någonting mer att leva, för att jag kan bara mina överlevnadsstrategier. Det är det jag kan, och det andra kan jag inte. Så jag satt ju länge och helt fast i det här, och sen så var jag... Ja, men i livskris och var hemma i 3-4 dagar eller hur det var. Jag ville inte gå upp ur sängen för att jag... Ja, men jag kunde inte komma på det. Tills jag kom på att jag fixar inte det här själv, utan jag behöver gruppen. Jag behöver sträcka ut handen och vara ödmjuk att jag kan inte själv. Och erkänna eller våga blotta min övergivenhet och min svikenhet. Och min känsla, hur det känns att inte bli respekterad och alltihopa. Och sen efter att jag har arbetat med det här, då har jag hela tiden blivit mer och mer levande. Och blivit mer ödmjuk och... Jag är mer andlig på så vis att jag har mer tillit till allt.
Mm.
Men det är ju som att Jag kommer ihåg när det började, det var som att hjärnan hade låst sig i att men, jag har ju gjort allt och jag har ju gjort som behandlingen säger att man ska göra och jag har ju, men vad är det som jag inte då kan då? Men det är just det med kontrollen, att det har varit mitt största, att släppa kontrollen. Att jag är jätterädd att släppa kontrollen.
Det blev lite tungt. Det väcker en massa saker. Och det är ju meningen. Var inte ensamma. Lyssna på det vi säger gärna tillsammans med någon.
Ja, bryt ihop. Bryt inte ensam.
Ha någon vid din sida som du kan lita på.
Eller kom hit.
Ja, precis. Vad ska vi? Jo, men det kan vi ju säga. Vi har infört nu från i höst att ha intensivdagar.
Just det.
Tre dagar och de är liksom rullande, så de är pågående hela tiden. Så finns det bara plats så är man välkommen. Då är det för kvinnor är det måndag till onsdag och män är det tisdag till torsdag.
Ja, det är det. Ja. Och så börjar man, så kvinnorna, då börjar de någon gång på förmiddagen. Man bokar in sitt första enskilda samtal. Och sen rullar dagen på och slutar på onsdag klockan 19. Och för män är det på samma vis, att de bokar in sitt första enskilda samtal på förmiddagen på tisdagen. Och så slutar deras intensiv på torsdag klockan 19. Så det är tre långa dagar. Och väldigt innehållsrika.
Ja, det är tre enskilda samtal. Och en, två, tre, fem gruppmöten. Som är 3 timmar varje gång.
Ja, och totalt, vad blir det? Typ 15 timmars terapi. Ja.
Plus lite övningar däremellan.
Ja, så boka ni in er på det här, boka inte in er på något annat, för det finns det inte tid med.
Nej, det är bra att ha de luckorna som blir däremellan, det är bra att bara få vara, reflektera lite, vila. Fika med någon i gruppen kanske. Ja, men tack ska ni ha. Och vi hörs snart igen. Nästa podd blir förmodligen med en manlig klient.
Just det.
Som har gått hos oss i, jag vet inte, 3 år eller mer kanske. Så det kan bli spännande.
Ja. Ja, det ser jag fram emot. Tack Thomas.
Tack Lisa.
Hej då.
Hej då.
Mm.